Hallå och varmt välkomna till det 37:e avsnittet av 150 kilo podcast. Som vanligt med mig, Joakim Falk i Stockholm, och på andra sidan telefonlinjen Magnus Sigler i Karlskrona. Ja, jag vet inte riktigt hur vi ska börja dagens avsnitt. Mer än så här, den vanliga klassiska tråkfrågan: hur mår du?
Alltså det är så, och så det klassiska svaret: det är fantastiskt väder här i Karlskrona. Nej, men alltså det är fan, jag känner att det är, jag är lugn, avslappnad, jag mår bra. Jag kan faktiskt inte klaga så jättemycket. Det är ju helg, det är lördag för vår del här. Och ja, alltså det känns som att jag börjar se liksom saker och ting på goda sidor, som vi också har sagt förut. Så att det känns som att vi kommer komma in i ett avsnitt av upprepningar, eller?
Nej. Ja, har vi redan nått den redaktionella loopen när man börjar återanvända gamla ämnen och inte vet riktigt vad man ska prata om?
Jag undrar om vi skulle komma undan med att bara prata om saker vi redan har pratat med om.
Ja, vi kanske har utvecklats så pass mycket att vi har blivit bättre så att vi kan utveckla resonemangen, menar jag.
Ja.
man kanske ska göra ett så här 150 kilo podcast revisited. Ja. Går vi igenom ämnen som vi har pratat om.
Men hur skulle, alltså jag tänker någonstans, det, för mig låter det lite som så här director's cut på något sätt. Hur skulle en director's cut på en podcast bli? Det skulle bli sjukt jäkla förvirrande.
Ja, alltså grejen är ju att director's cut blir ju oftast sämre, tycker jag.
Ja, på riktigt, vem fan har någonsin ens kollat på en director's cut?
Det är klart att man har sett det, men det är väl inte så många som lägger märke till vad skillnaderna är kanske.
Eller nu menar jag ju inte director's cut. Nu formulerade jag mig fel. Jag menar ju kommentatorspåren på filmerna.
Alltså, menar att regissör och någon skådis sitter och kommenterar hela filmen?
Ja, precis. Och det var det jag menade skulle bli väldigt förvirrande med att göra det på en podcast.
Ja, det går ju inte.
Nej.
Eller så här, okej, så då får man så här, ja, så här lät det för ett år sedan när vi pratade.
Ja.
Eller och så ska man prata om det.
Man föråldrar våra röster lite. Eller föryngrar snarare de röster, pitchar upp det på något sätt.
Så kör piff och puff rösterna på det gamla.
Oj, vad frustrerande.
Ja, väldigt. Ja, men det ska vi kanske inte göra. Men det vore ju kul att klippa ihop något form av best of. Inte avsnitt kanske, men någon liten teaser för vad vi har gjort nu under det här. De här 37 avsnitten liksom.
Ja, det är ju fan en jävla massa månader som vi har pysslat med det här. Det är gött. Men jag tänkte så här, eftersom vi fortfarande inte har någon sponsor, så tänkte jag kanske inleda en ny sorts grej, att inte tacka för dem som inte har sponsrat oss. Lite så här att inte, eller så här, nästan hysa förakt mot företag som vi kanske inte ens gillar.
Okej.
Ja, nej, men för att
men blir det inte någon form av reklam? Är inte det så här, all publicitet är bra publicitet? Tänket.
Ja, alltså nej, för att jag menar, nu i och med att vi har en podcast så kan vi ju få folk att välja, alltså så här, om folk lyssnar på oss och litar på våra omdömen så kanske de väljer att inte välja företag som vi inte skulle välja.
Ja, jag förstår.
Och jag har ett exempel den här gången.
Ja, precis, precis fråga vilket bolag eller företag vill du absolut inte ska sponsra oss?
Jag vill absolut inte bli sponsrad, och jag vill inte tacka SAS den här gången. Det känns som att jag har blivit...
Ditt eviga SAS-hat har återigen bubblat i ytan.
Ja, alltså fan. Det är någon jävla förbannelse över mig att flyga med SAS. Jag har, förra veckan var jag i Stockholm. Där vi kommer att prata lite mer om det sen, tror jag. När vi sågs och var på äventyr. På vägen hem ifrån Stockholm så åkte jag med det här sista planet på söndagar som jag brukar göra. Och som varje gång så är det någonting som strular. Och den här gången var det bara så här isberget som Fan, nu blev uttrycket fel, kände jag. Det var toppen av isberget, fast det är ju fel uttryck. Jag menar...
droppen som fick bägaren att rinna över.
Precis. Jag är mästare på att blanda ihop uttryck. Men det som hände var att jag brukar ju ändå så här efter en kvart någonting så somnar jag till i alla fall en halvtimme innan man landar. Och så vaknade jag till så här fortfarande i luften. Och så, liksom, så vaknar jag av att piloten säger att vi vänder upp till Stockholm igen. Och bara, va? Så har han alltså flygit ner till Ronneby och vänt för att det är för mycket dimma. Kan inte landa. Och vi ska flyga upp till Stockholm igen och få sova på hotell.
Men det är ju helt värdelöst.
Ja.
Det är ju så jävla... Ja. Jag vet inte vad jag ska säga.
Det går liksom inte ihop i mitt huvud att man inte ska... alltså så här, dimma känns väl ändå så här... Fan, det är en sån liten naturkraft. Eller den är inte ens, det känns så konstigt att man inte ska kunna landa på grund av dimma. Men det är väl kanske att det inte finns något flygtorn eller någonting tillräckligt med säkerhet i Ronneby för att kunna landa. Men i alla fall så landar vi då i Stockholm. Klockan är liksom 1 på natten och vi ska då börja traska iväg till hotellet. Ska man stå där och köa i liksom ett bra tag för att det är ju liksom hela flygplanet som ska checka in på det här hotellet vid Arlanda. Och sen så får man då ett, jag fick visserligen ett ganska stort och så här lyxigt typ dubbelrum på det här hotellet. Och men sen när jag ska gå och lägga mig så först ser jag en massa myror på golvet på toaletten. Och bara, vad fan är det här? Och sen så när jag ska gå och lägga mig så ser jag att det är ännu fler myror runt sängen. Men vid det här laget är jag ju så jäkla trött så att jag orkar liksom inte... Jag orkar liksom inte byta rum, du vet. Men jag ringer i alla fall till receptionen och bara, alltså det här är fan för jävligt. Ni har myror över hela golvet och jag orkar liksom inte byta rum, men bara så ni vet, det här är inte acceptabelt liksom. Men och sen det värsta är ju sen när man vaknar och så här, och det är en myra som har liksom krypit upp över min hand och man bara så här, det är hemskt. Och jag känner sig så smutsig på något sätt.
Våldtagen av en myra.
Ja.
Fan vad äckligt.
Nej, men så det, jag vet inte, det kanske mer är Radisson jag inte vill tacka för det heller. Så det är både SAS och Radisson som jag inte vill tacka den här veckan.
Efter inspelningen förra gången så var det ju, ja, jag var ju lite krasslig då.
Ja, just det.
Jag hade ju legat hemma och haft feber eller någon form av jävligt jobbig förkylning bara.
Ja.
Och hostat och var jävligt liksom. Och sen så var det ju avslutningsfest för Äntligen Helg som jag hade jobbat på Baluba.
Ja.
Och det ville jag ju gå på, men det är ju inte så kul att gå dit sjuk och så här. Men jag tänkte att jag gör ett försök i alla fall. Jag går dit och ser hur det blir liksom.
Mm.
Och det är ju någonting som händer med när man har legat inne och sjuk och jävlig liksom i 4 dagar. Och inte duschat, inte rakat sig. Man går ju in i det här mycket djupare mörkret än vad man kanske egentligen befinner sig i.
Ja.
Man på något sätt tycker synd om sig själv och bara därför blir man sjukare och mår sämre.
Ja, visst.
Så fort jag hade liksom klippt klart podden så hoppade jag in i duschen och bara så här fixade i ordning mig och helt plötsligt mådde mycket bättre liksom. Mm. Jag var ju fortfarande lite förkyld, men det var ingen fara så.
Mm.
Men så då gick jag dit i alla fall och det var ju, alltså fan vad de hade ordnat en stor, det är ju en stor produktion liksom, och det är ju mycket människor som ska tillfredsställas på den här slutfesten liksom.
Ja, visst.
Men de hade ordnat så jäkla fint med, när man kom, Baluba är ju byggt som, ja, hur ska jag förklara det? Det är, man har en stor port och sen så är det som en stor innergård. Du har ju varit där.
Ja, visst.
Men jag tänker, det är lite som du beskrev det, hur var det du beskrev det när du var där sist?
Oj, jag...
Men jag tror du sa att det var lite som Fångarna på fortet.
Ja,
eller så
just
var det.
Det
någon annan. Ja, men att det är som en stor...
Väldigt pampig innergård.
Ja, precis. Med stora tegelbyggnader runt om. Men där inne i alla fall så utomhus så hade de korvgrillning och en öppen bar och så här. Med trubadur och eldar som brann som man kunde värma sig och så här. Det var hur mysigt som helst.
Oh, jäkla
mysigt. Och sen så gick vi ju in och det är ju lite konstigt att man har en slutfest en månad efter att produktionen har tagit slut.
Ja, jag tänkte precis kommentera på det.
Ja, men så brukar det ju inte vara.
Nej.
Men nu var det så här att massa av skådisarna skulle åka iväg till Thailand och börja jobba med annat och så här, så att det funkade inte riktigt klaffmässigt med att ha festen direkt.
Mm.
Så då valde de att göra så här. Och det var ganska skönt eftersom att klipparna då, för det var samma dag som klipparna levererade sista programmet till kanalen.
Ja, just det, just det.
Och då var ju de också fria liksom, vilket gör att det blir kanske en större gemenskap, jag vet inte. Det var i alla fall jäkligt lyckat. Men det som vi gjorde då när vi gick in var att de hade ju klippt ihop en fantastiskt bra blooperfilm.
Okay.
Alltså, det är så jävla tråkigt att höra på när jag berättar det för dig eller för lyssnarna att så här, ja, vi hade så jävla kul på inspelning, för ni har inte varit där, man måste liksom vara där för att uppleva det.
Ja.
Men jag kan ju bara att man kom in i den känslan av att så här jävla roligt hade vi.
Mm.
Och byggde den gemenskapen liksom igen. Det var jäkligt härligt. Men sen så tog vi oss vidare med abonnerade bussar till Sjöpaviljongen.
Just det.
Och
är det där vi är norra Strandvägen? Eller vad säger jag?
Nej, det är ute i Alvikstrand. Strandpaviljongen heter det.
Okej, okay, okej.
Okay. Och så fick vi mat där och vi hade hela... Alltså de hade abonnerat hela restaurangen typ. Det var jäkligt härligt. Och sen så tog vi en buss till sen... vidare till Solidaritet.
All right.
Och festade hela natten. Men någonting som jag reflekterade över när jag var på väg hem, som jag tänker att du kanske också har tänkt på, är att när man är på väg hem så sent, vi gick ju och käkade fillerkäk och gick och snackade och gjorde massa bus, eller på att säga, men vi gick typ bara. Så när jag kom hem, eller när jag var på väg hem, så var klockan 7:30 på morgonen.
Oh shit.
Och man har inte sovit, men man är fortfarande glad liksom. Man är ju inte så full längre, eftersom att man slutade ju dricka vid 4 kanske.
Ja, visst.
Så att man är bara glad och trött liksom.
Ja.
Men då tänkte jag att hur lika det är. Alltså man brukar ju ofta göra samma resa som man gör på hemvägen, fast tvärtom. Man brukar känna sig trött och sliten när man har gått upp på morgonen och klockan är 7:30 och man ska ta sig till jobbet.
Ja, just det.
Alltså jag vet inte riktigt vart jag vill komma med det här, men jag tyckte att det fanns någon fin... jag tyckte det var lite surrealistiskt nästan, att man har samma känsla i kroppen som att man ska till ett jobb, fast man ska gå hem och sova liksom.
Ja, just det.
Jag tyckte det fanns något fint i det när vår strimlorna av solen träffar ens ansikte och man bara så här, ja, ska jag vända och åka till jobbet istället?
Ja, men precis. Men är det inte någonting fantastiskt på något sätt? Alltså så här, på sommaren så är det ändå så här, det är ganska... Det är inte ovanligt att man kommer hem när solen redan har gått upp och liksom så här. Men första gången, i alla fall när jag upplever det efter en vinter liksom, att man kommer hem när solen redan börjat gå upp, det ger någon sån här frihetskänsla på något sätt, att så här, lite ungdomlig, alltså så här, när man var yngre och så här, jag vet inte, det, att man var ute länge på något sätt, det...
Absolut, man känner sig lite rebellisk och kanske att man minns tillbaka till den tiden när man var ung och inte var ute så mycket. Och man tyckte att nu har jag uppnått någonting, att nu är solen uppe och jag har inte gått och, nu har solen gått upp och jag har inte gått och lagt mig.
Ja.
Alltså solen på något sätt har sovit när jag inte har gjort det.
Ja, men precis.
Jag har övervunnit natten på något sätt.
Ja, alltså jag brukade tycka att det var, jag kommer ihåg när jag var yngre, jag tyckte det var så himla häftigt att så här, komma hem efter att morgontidningen, liksom att så här, plocka upp morgontidningen på vägen,
ja, på vägen till sängen.
Ja, och det blev på något sätt så här, kolla in i framtiden på något sätt. På något märkligt sätt. Att man redan förhåller sig till liksom, morgondagen innan man liksom, är där ännu.
Mm. Jo, men absolut, så är det ju. Och det finns någonting väldigt härligt i det, tycker jag.
Lägg på någon lite vacker musik där. Någon pianosträng eller någonting. Det blir nog fint. Vilket jävla spektakel det var i söndags då.
Ja, det var det.
vi pratade ju förra veckan om det här med Banksy och hade ju lite teorier om vad som skulle kunna hända och sådär. Och någonstans så, jag vet inte, jag var skittaggad på det här. Eller jag var ju medveten om att man skulle, alltså det kändes verkligen i alla fall som att man skulle bli dragen vid näsan eller vad det heter. Och bara, ja, men det kändes väldigt konstigt. Det var en väldigt förtjusande blandning av tveksamhet och så här, tänk om man får vittna någonting idag liksom. Mm. Men det var ju också någonstans just den här så här, egentligen, hur häftigt hade det kunnat varit liksom gentemot vad det var liksom, på något sätt. Det här att känna att man har en förväntning inför någonting som byggs upp som liksom förmodligen är mycket större än vad det möjligtvis kommer bli. Och jag menar, jag åkte dit då med Olivia och Xavi, en kompis här som jag pratade om förut, tror jag. Vi åkte dit ganska tidigt och det var ju liksom strömmade ju folk dit från tunnelbanan vid Sankt Eriksplan, och man visste ju så här, men alla de här hipstersna är ju på väg till Hudiksvallsgatan. Men det var så märklig syn när man kom dit liksom. Det stod ju tusentals människor på den här gatan utspridda liksom, och ingen visste vad som hände, och alla liksom, man hörde ju hur folk verkligen bara var så här, men de var medvetna om att de har blivit lurade på något sätt, men ingen vill liksom så här, man vill ju inte se dum ut när man...
Nej, men ingen vill väl vika sig heller, eftersom att om det skulle vara så att jag går och precis då så händer något mirakulöst, någonting storartat.
Ja, men precis.
Då kan man ju liksom inte missa det heller.
Ja. Jo, men och det var så mycket teorier som flög i luften och man hörde ju alla prata, och det var, jag kommer ihåg, det var såna här, vad heter det, bara gatulampor som över vägen som såg lite annorlunda ut, två av de här lamporna som den här kåpan som brukar vara över var formad som en hatt, och det var okay. Så här, ja, men det där måste ju vara något av Banksy liksom. Och sen så var det folk som började så här, men är det kameror där inne? För att jag menar, hela spektaklet var ju att det stod ett tusental människor på en gata och inte visste vad fan det var som pågick. Det var ju, bara den grejen var ju så himla märklig. Liksom att,
ja, men verkligen, bara det är ju ett street art-konstverk i sig liksom.
Ja, men verkligen. Det var ju, oja. Men det som hände efter en, ja men kanske skört 20 minuter, 30 minuter, så var det någon som liksom, inte sprang, men han gick ganska fort igenom alla de här människorna och visslade på en pipa. En visselpipa. Och det var ju någonstans så här, det där hade ju kunnat varit precis vem som helst. Och du hade ju inte kommit dit då ännu.
Nej, jag kom ju lite senare.
Ja. Men just det, hela grejen var ju att så här, man vill, alltså så här, är det där, ska, eller så här, vad är det mer, man visste inte riktigt hur man skulle förhålla sig till det här, för att det var ju, alla väntade ju, det var ju exakt det alla väntade på, att någon skulle blåsa en visselpipa, men man vågar ju inte lita på att det här, alltså så här, det hade ju verkligen kunnat varit någon extern som kommer in och bara vill jävlas med alla. För redan liksom under dagarna innan så var det ju förmodligen andra människor som hade liksom gjort en grej av hela den här Banksy-grejen och satt upp så här, jag tror det var i Vasaparken någonstans, så satte en skylt framför lite tulips
Vad kallas det på svenska?
Tulpaner.
Tulpaner. Och så stod det Tulips Protected by Banksy eller någonting. Och liksom drivit med hela den här situationen. Av att liksom, så, det är en sån stor hype och ingen vet vad som ligger bakom. Men nej. Då började ju de här tusentals, eller det, först var det ju då en människa som började gå efter den här whistleblowern, och sen så det tog liksom 3 sekunder så började liksom alla de här tusentals människor plötsligt liksom bara liksom gå
bara, hela horden med folk bara rör sig i symbios efter visselpipan.
Ja, men det var verkligen en sån hordgrej. Ja, men som ja, men när kossor liksom när det plötsligt så är en som springer, så springer alla liksom.
Ja, lite som antiloperna i Lejonkungen, ja. När Mufasa dör.
Precis, precis. Fin.
Spoiler alert.
Oh yeah. Nej, men så började man ju gå där en bra bit ner för gatan och svängde och sen in på nere vid, vad heter det, Norra Ban... gatan, någonting sånt.
Ja, det var ju ner mot Norra Ban... mot Norrtull och Sankt Eriksgatan ner där.
Ja, precis, precis.
Så, men det som var så intressant, alltså jag kom ju dit efteråt och då hade ju folk så här, dels börjat gå tillbaka till Hudiksvallsgatan.
Mm.
Lite smått, för folk orkade inte eller visste inte riktigt vad som skulle hända, eller folk trodde att den här bara var en avledning och så här. Det var ju, som du sa, mycket teorier liksom.
Mm.
Men så när jag kom dit, jag bara, aha, okej, här händer det ingenting. Men så ringde jag ju dig och då sa ju du att det var nere, längre ner mot Norrtull, och att det var där själva grejen var. Så då gick ju jag ner dit, och då var det ju som, det, om vi ska förklara vad det var, så är det ju en stor tegelbyggnad.
Ja.
Som har varit något form av plåtslageri, eller de håller på att riva det nu.
Ja.
Och jag vet ju, jag har ju jobbat precis där på Baluba som ligger bredvid.
Ja.
Och när jag har gått från bussen på morgnarna så har jag alltid tänkt så här, att där, alltså ett sånt där ställe skulle jag vilja renovera upp och bo i.
Ja.
Alltså bara ha det här industri, mycket tegel, högt i tak, bjälkar i taket och så här, bara rough och hårt och snyggt som en studio liksom.
Ja.
Och sen så inreda det och bo där.
Mm.
Och det var jävligt coolt att få göra det formet av intrång som man faktiskt gjorde. För det där är ju låst. Det är ju ställen, där får du ju inte vara egentligen.
Nej, men precis.
Men det är jävligt coolt att bara för att man gör en kampanj på stan och hänvisar att det är ett visst fenomen då, Banksy, som ligger bakom den här skyltningen, så blir det helt plötsligt okej. Okay. Och inte bara för liksom 23-åriga mediehipsters som vi.
Mm.
Utan för så här, men man såg ju 45-åriga liksom businessmammor som gled runt där, och inuti det här komplexet så var det ju ett stort rum där folk bara sprayade på väggarna.
Ja.
Liksom och klottrade ner allt. Och det var ju verkligen inte bara vanliga taggers eller unga som liksom gjorde den revolten, utan det var ju helt vanliga vuxna liksom. Det var som att se min mamma stå och spraya en tag på väggen. Det var väldigt, väldigt märkligt, men det var coolt samtidigt.
Jo, men det jag kände var ju, ja, men just när vi då kom fram till den här byggnaden och man står där och plötsligt får man, eller jag fick verkligen tillbaka den här känslan som att shit, det kanske verkligen är Banksy som har ställt ut här inne. Och det är verkligen, ja, men det kan ju varit så här 2-3 tusen som stod och försökte klämma in sig in i den här lilla, lilla dörren som man kom upp från till, med en liten trappa. Och det var ju, ja, men det var en sån spänning som uppstod liksom innan man kom in där. Men ändå så var det, ja, men där någonstans tror jag att alla i alla fall var med på att så här, men det är någonting i alla fall på riktigt som händer. Men sen var det fortfarande lite så här tveksamhet kring om det var Banks eller inte.
Exakt. Exakt.
Nej, men så när man kom in där så jag tror att det gick ändå ganska fort tills man insåg att så här, det här är nog inte Banksy som faktiskt har gjort det här. Men så kom man då fram till en liten det hängde en lapp på väggen i princip med en liten ficklampa som lyste på den. Som liksom pratade om det här fenomenet kring att så här, det är en konstnär som verkar helt anonymt. Men ändå så har det kommit hit tusentals människor som inte riktigt vet varför de har kommit hit. Och just det här, hela all den här kritiken eller tveksamheten och man vill inte känna sig lurad. Någonstans så stod det ju då stort på väggen, klottrat eller graffat. To avoid criticism, say nothing, do nothing, be nothing, tror jag det var. Eller hur, precis, kommer du ihåg hur det stod?
Ja, men det var exakt så.
Ja, och det är någonstans så här, jag vet inte riktigt om det hänger ihop med den känslan jag känner, men jag kände ändå så här att när man går på en utställning eller på en föreställning eller vad det nu är, så är man ju inte, man vet ju inte vad som kommer att hända, och så är det ju alltid. Men att man måste så här, någonstans så måste man ändå få gå med på premissen av att få bli överraskad. Men här var någonstans alla ville, alltså här, antingen så var det Banksy eller så var det inte Banksy, men det var inte riktigt det utställningen i slutändan för mig i alla fall handlade om, ifall det var Banksy eller inte, även om det var det som var det stora frågetecknet, men utan det var, som du sa, liksom folk, det utrymmet användes för att skapa liksom ett konstverk i sig, där folk på plats kunde liksom, det fanns en massa sprayburkar som låg och man kunde spraya själv, och liksom konstverket blev att en massa människor var där och liksom i stora frågetecken nästan.
Men det är ju lite som vi pratade om det förra gången när vi pratade om St. Patrick's Day. Folk behöver ha en sån liten gemensam nämnare på en inspärrad yta för att alla, alltså för att skapa en ultimat miljö för att alla ska vara vänner. Alla var där av samma anledning, och det var därför det var så jävla härligt, och man kunde gå runt och prata med vem som helst och bara vara där.
Ja.
Bli en del av den här rörelsen mot nolltoleransen som det här var ett litet skrik mot.
Ja, men precis.
Och den kan man ju prata hur mycket som helst om, känns det som.
Ja.
Jag vet inte riktigt vad vi... Om vi vill prata så mycket om det, mer än att vi är väl väldigt starka motståndare till att båda två är väl det, till att det ska vara nolltolerans.
Jo, men verkligen.
Det är en del, det är ett sätt att uttrycka konst på, även fast det är graffiti.
Jo, men precis.
Sen så
men...
tycker inte jag att man ska släppa allting fritt, men jag tycker att en nolltolerans, eller att inte kunna få visa upp sina verk på till exempel affischer för utställningar. Mm. Det är helt sjukt.
Men det är ju skillnad på att förbjuda graffiti och ha nolltolerans. Och det är just det som är problemet. Just att nolltoleransen innebär att det inte ens finns liksom lagliga väggar av något som helst slag i Sverige. Och det är det som är, eller inte i Sverige utan i Stockholm. Och det är det som är det sjuka, för att det gör ju att man sätter en stämpel på att graffiti inte är konst och att det inte får uttryckas i Stockholm. Och det är ju ganska sjukt sätt att liksom förhålla sig till.
Ja, men det blir ju lite stalinism, och man målar ju, ja, för att kanske använda ett konstigt uttryck i det här sammanhanget, men man målar ju in sig i ett hörn lite. när man tränger folk så mycket, så blir det ju på något sätt en större... ja, jag vet inte, men det känns ju som att det blir på något sätt coolare att bara göra det, för att säga fuck you till överheten på något sätt.
Jo,
istället för att så här, jag vill uttrycka min konst och det gör jag så här. Och det är okej.
Okay.
När man
precis.
På något sätt förtrycker det, så tror jag att man skjuter sig själv i foten.
Jag menar, bara för att man har nolltolerans så är det klart att inte graffitin försvinner, men att liksom stan måste jobba mycket hårdare för att ta bort det. Och det är hela liksom, jag tror att det finns någon sån här regel om att ifall det anmäls eller det upptäcks att det finns ett graffiti någonstans så ska det vara borta inom 24 timmar eller något sånt där. Och det tycker jag ändå är en ganska spännande med, för det gör ju också såklart att graffitikonstnärer jobbar hårdare med att hitta ställen som både är väldigt synliga men väldigt osynliga samtidigt.
Och kanske svåråtkomliga också för de som ska ta bort graffiti.
Men precis. Och sånt gillar jag. Liksom. För det blir ju, det liksom ökar ju verkligen kreativiteten i hur man uttrycker sin konst.
Det blir ju också så svårt när man, men hur långt ska du gå? Ska du börja förbjuda att folk tatuerar tags eller graffiti liknande konst som tatueringar? Till exempel. Eller på,
ja, just det. Man ser sin egna kropp som laglig vägg.
Ja, men precis. Ja. Och att du, det finns ju lastbilar, så här trucks. Alltså stora, tunga lastbilar.
Ja.
Där man sprayar, och med konstnärer så här, sprayar i lacken.
Ja.
Och gör konstverk. Ska det räknas som att det är graffiti? För du har ju fortfarande sprayat färg i form av av ett motiv. Är det okej? Okay? Ja, det är okej. Okay. Men varför är det okej okay när inte att göra en tavla med, eller en affisch med en tag på?
Ja.
Det känns så jävla...
Ja, men
det känns
ju
riktigt märkligt alltså.
Ja, men det blir ju väldigt svårt att förhålla sig till, helt klart. Men som vi sa, liksom, det är ju den här utställningen har ju verkligen varit en häftig liksom stämpel på just situationen. Men jag är lite besviken dock över hur, alltså jag hade ju ändå velat så här, att någon jävla journalist ställde liksom Lena Adolfsson Liljeroth mot väggen och bara, men, eller så här, jag vill alltså så här, bara att så här, det kändes inte som att nolltoleransen fick tillräckligt med
smisk.
Ja, precis. Det var mer de som var där som fick uppleva det. Vilket kanske var visserligen poängen från början.
Absolut, men jag håller med dig om att man ville ju att det skulle stå liksom kravallpolis på baksidan och gripa folk till höger och vänster. Det hade ju varit en mycket, mycket starkare upplevelse.
Ja, men precis. Men, ja, men det var ju inte den enda polis liksom, i området.
Nej,
fast
de
var tusentals människor som liksom förmodligen gjorde olagliga intrång.
Olaga intrång och spraya på väggar. Det är ju så här, och det var inte en polis ens i närheten, och de bara, aha, okej, ja, ni får väl vara här, visst, kör hårt. Det kändes ju väldigt märkligt. Man vill ju att, som sagt, farbror blå ska hålla koll på en för att man ska på något sätt kunna vara den där rebellen man innerst inne vill vara.
Ja, men förra veckan så skrev du så pratade vi om att du hade skrivit en provskrivning för något
målade. Ja, just det. Ja.
Hur har det gått?
Jo, men det gick väl inte så bra som jag kände förra gången. Men det var ändå jävligt kul och lärorikt att göra det. Och jag kommer ju fortsätta göra sånt. Det är det jag vill jobba med.
Mm.
Men nu har jag i alla fall fått en praktikplats på Grotesco. Mm. Humorgruppen som
gjorde
ett program på SVT. Så nu jobbar jag med dem och gör lite grejer för SVT Play.
Ja.
Och då är det ju också så här, då är det precis det jag vill jobba med. För att det jag gör är ju så här, men hjälper till med manus och ja, men, plockar fram bilder för bildskämt. Gör precis det som jag tycker är det roligaste och mest intressanta i den bransch jag älskar mest av allt. Liksom.
Ja.
Men så jag är jävligt nöjd.
Grattis.
Ja, tack. Så att nu finns det inte så mycket som kan trycka ner mig, än så länge i alla fall. Det kommer väl förmodligen också något bakslag någon gång i framtiden. Får man väl hoppas. Så här lätt ska man inte ha det i livet.
Mm.
men det är jävligt, jävligt roligt, ja, måste jag säga. Och det känns skönt att ha hittat det, och det är ett jäkligt bra gäng också.
Ja.
Men det som var lite kul när vi så här vi är ju tvungna att ha ha praktik via skolan.
Ja.
Och vi är ju 30 personer i klassen och vi fick ett mejl från vår lärare där. Jesper, jag älskar honom över allt annat. Han är helt underbar och han brinner verkligen för sina elever.
Ja.
Men han kan bli lite hysterisk när han inte får som han vill och börjar hota till höger och vänster. Så vi fick ett mejl där det helt så här stod att jag saknar 28 av 30 praktikansökningar. Eller så här, ja, man ska fylla i ett papper tillsammans med sin handledare. Typ.
Ja.
Handlingsplaner. Så bara, jag saknar 28 av 30 handlingsplaner. Lämnar ni inte in det här senast på fredag så får ni IG. Bara, aha, okej. Okay. Jag bara, okej, okay, vilken jävla ångest. Så då, men då fick man ju ändå ärslet ur vagnen och gjorde bra saker och tog kontakt med precis de människorna man ville. För det finns ingenting som är så, eller jag tycker i alla fall, för mig är det så, att det finns ingenting som är så inspirerande som en kraftigt satt deadline.
Ja, ja men gud. Det är ju det som pushar en framåt någonstans. Eller som sätter en på plats lite.
Ja men verkligen. Och det är skönt när man får den sparken i baken. Bara den inte är för hård. Liksom.
Igår så var jag på en föreställning. Det var, jag hade fått biljetter i julklapp av min mamma. Och det var en föreställning till som det var Joe Labero och Burnt Out Punks. Den här
ja,
Labero Inferno.
Ja, precis, som, men den, du pratade om att du fick där runt jul så pratade du om att du fick biljetter till det här.
Ja, men precis, precis.
Så nu hade dagen äntligen kommit.
Ja. Han har ju varit på en turné runt Sverige och nu var turen kommen till Karlskrona. Men det roliga var att i veckan så hade mamma då mejlat. Hon var då inte medveten när hon köpte biljetterna, att, för det var tydligen de sista som var kvar. Att det här var så kallade meet and greet-biljetter. Och det här är ju, alltså jag tycker det är så spännande på något sätt, för att jag tror att det var typ så här 10 år sedan eller någonting som jag såg honom senast på Cirkus eller vad det var. Och jag har ju inte sett honom på så jäkla länge. Och jag menar, när jag var liten, i alla fall när jag var så här 10-11 någonting, så var det ju liksom Joe Labero som fick mig att börja trolla. Och att få träffa Joe Labero var fan något av det coolaste jag var med om i den åldern. Det var liksom, jag kommer ihåg, det var ju, jag vet inte om jag pratade om det här förut, men det var ju en sån tävling på mjölkpaketet där man fick skicka in
sitt... Jo, men det här berättade du, när ni åkte limousin.
Ja, precis. Men jag fick träffa honom backstage. Jag menar, det här var ju kanske något av det coolaste ögonblicket jag hade när jag var liten, liksom. Och att få träffa honom och backstage och inspireras och så här, åh shit vad jag vill bli trollkarl när jag blir stor och så där. Och sen så, ja jag vet inte, det är så märkligt att ha den här, haft den här barndomsidolen och sen så nu komma på en sån här meet and greet och någonstans känna att fan vilken lönnfet farbror som... Eller för grejer,
vi kommer ju... cigarr och är en jävla tönt.
Ja, men lite så. Alltså så här, vi kom ju lite sed så vi blev så här bakskjutsade i så här backstageområdet. Så fick vi gå upp på scen då, och där stod ju en massa folk som då också hade betalat sjuka pengar för att få träffa den här herren i ett par minuter innan föreställningen. Jag vet, det var så märkligt att stå där och känna så här. Jag tyckte nästan att det var jobbigt att så här behöva ta en bild med honom på något sätt. För det var ju...
Ja, man, det förstår jag.
Men samtidigt så känner jag så här i efterhand att det var sorgligt på något sätt för mig att så här... Jag en gång tyckte att han var så jäkla häftig och det han gjorde var så otroligt coolt. Och ändå, jag menar, hela publiken tycker också det. Men att så här, i trollerivärlden så är Joe Labero ju ändå lite av ett skämt någonstans. För att han, alltså, så som jag såg det igår så... har du sett föreställningen?
Inte Inferno, nej det har jag inte gjort.
För det han gjorde var ju ändå så här, det är en föreställning tillsammans med Burnt Out Punks. Och de har du väl sett?
Ja, de har jag sett.
Och de tycker jag är ju sjukt balla, riktigt så här fantastiska.
Du kan väl förklara lite vad de gör?
Ja, men de är ju alltså freaks liksom. De står på scen iklädda extrema kostymer och har allt de gör har med eld att göra på något sätt. De jonglerar med eld och så liksom jonglerar med brinnande motorsågar och vad det nu är liksom, de är extremt balla liksom på scen och det är alltid...
Men de är väl en cirkusgrupp som gör grejer med eld.
Ja, ja men det så kan man verkligen säga. Men men på ett så här, de är freaks verkligen. De klär sig så jävla märkligt och de är allmänt jävligt coola. Men och det här, det är så kontrasterande emot just Joe Labero som känns som att han lever kvar i en så här i den här glamouren som när man, ja men så här, den här Las Vegas eran som jag känner så här, den glamouren är inte lika tuff längre som den var för kanske 10-15 år sedan. Det är inte lika coolt att någon har liksom rest världen längre. Och det är ju så att han skryter med det här konstant på scenen att så här, ja men att så här, ja men när jag kom tillbaka från min 168:e resa i Las Vegas.
Ja men precis, och han utger sig för att vara någonting han inte är.
Ja.
Och det är det som får en att hata honom. Alltså på riktigt, jag hatar honom. Jag tycker att han är vidrig.
Ja, alltså så här, jag vill nog inte gå så långt att hata honom. För någonstans känner jag ändå att jag har blivit så otroligt överpåverkad utav vad hela trolleribranschen tycker om honom. Just för att så här, alltså han är ju ändå en artist. Han entertainer, han fyller ju ändå hallar och han kan ändå sin grej någonstans.
Absolut, fast det han gör är ju också att bara... Jag läste en recension om just den här föreställningen när den var i Luleå. Att så här, han återanvänder bara samma gamla material men spetsar till det lite med de här eldnumrerna och byter ut lite illusioner. Annars så kör han samma gamla one-liner som att han har en jävla ljustekniker från Peru och Marocko och Australien. Och så här. Och alltså jag kräks på det.
Jo, men alltså alla skämt han drar i föreställningen, det är ju exakt samma som han har dragit sen liksom, sen Berns
som han har dragit i 20 års tid.
Ja.
Och när man inte kan förnyas, då är det ju något som är galet. Och då ska man inte vara artist, tycker jag.
Jo men det kan jag hålla med om. Och det är, ja, absolut. Men sen så är det ju någonstans så här, hela känslan kände jag också var i Telenor Arena var lite sorglig på något sätt. För att jag kan tänka mig så här, när jag såg honom på Cirkus så var ju liksom hela arenan var så mycket ballare, eller så här, känslan var mycket rättare. Men nu så är det liksom i en stor jäkla idrottshall i princip. Där de har smackat upp en scen så här, tvärs över. Så att det blir en väldigt märklig, så här, felaktig känsla på något sätt i publiken. Men sen så gör han en grej som i föreställningen så tar han upp sin mobil och så här Instagram filmar publiken där han vill att alla ska applådera så högt som möjligt liksom, och så att han sen lägger ut det på Instagram. Och sen så alltså han gör väldigt mycket grejer i föreställningen som är väldigt så här, men så varför gör du det här för? Men då ska han liksom några minuter senare så ska han liksom hålla den upp mobilen och så trycker han på så här slow motion knappen i telefonen och så filmas han när han håller upp telefonen över huvudet och så på monitorerna då bredvid scenen så syns den filmen han precis har gjort om publiken och det är liksom nothing makes sense liksom. Det blir bara väldigt, väldigt underligt. Men jag var tvungen i alla fall idag att kolla in det här. För att det är ju en del av hans föreställning att han filmar publiken. Och så var det då uppe i Umeå eller Luleå som man då skulle göra samma grej. Och jag vet inte om det är någonting med norrlänningar. Men det var så sorgligt att se den här filmen. För att folk satt och bara så här, ja, hopp. Och folk liksom vägrade typ applådera och bara så här, ja.
Men fy fan, vilken ångest. Jag har ju ett ganska roligt Jola Bero-minne annars, från när jag var, alltså jag vet inte, jag hade precis börjat trolla med er och sådär. Och jag tror jag var, ja men runt 12.
Ja.
När jag ska busringa till Jola Bero och säga att jag heter Anders Gustafsson och jobbar på Stim. Och att han inte har betalat Stim-pengar för sina föreställningar. Och jag glömmer typ bort vad jag heter och ja, alltså jag har så pipig röst och det är helt vidrigt. Vi kan väl lyssna lite på det.
Ja, hej Jo. Det är
upptag, jag har inte tid, men vad gäller saker?
Det är Anders Gustafsson från Stim.
Ja, tjena måste, skjut om det, hej hej.
Va? Han svarade på riktigt. Han svarade på riktigt. Jag glömde bort vad jag hette.
Åh, shit.
Ja, men man är ju på något sätt gullig. Men alltså det där skrattet, jag borde ju för fan läggas in på hem. Alltså det är ju helt, det är ju helt jävla genomskärande vidrigt hur...
Psykopat-Jocke.
Ja men verkligen, psykopat-Jocke. Och jag hoppas verkligen att jag... Eller jag hoppas, men jag är ju väldigt glad för det snarare, att jag kom in i målbrottet. För det där var ju inte okej alltså.
Fan vad gött. Då har vi ett 37:e avsnitt i hamn. Fan vad trevligt. Vad ska du göra för någonting nu då?
Jag ska faktiskt... nu ska jag hoppa in i duschen, men sen så tänkte jag att jag ska... Ja, jag tar väl med mig den här klippstationen och klipper podden senare ikväll på någon form av flygande fot, eller vad säger jag.
All right.
För jag ska iväg... Alexander, vår vän, hans pappa har faktiskt lyckats med det som många säger är omöjligt i min bransch, att helt på eget bevåg tillsammans med några andra, som några vänner till honom, skapa ett tv-format som heter Framgång i sikte.
Jaha,
och
shit.
Sålt in det till en del av fyra.
Men shit, vad kul.
Ja, det är jävligt roligt. Och de ska ha någon form av premiärvisning nu på Kungliga Tennishallen om en och en halv timme.
Jaha.
Så jag tänkte gå dit och kolla på det. Men det är jäkligt coolt att han har lyckats liksom från grunden bara sälja ett tv-koncept.
Ja, får man fråga vad det handlar om eller vad?
Ja, det är typ så här fyra stycken, man följer fyra karaktärer, det är väl någon form av dokumentärt som alla har ett mål då, framgång i sikte.
Ja.
Att de ska bli framgångsrika inom sin idrott, nå upp sina personliga mål, så det är allt från en pensionär till proffsidrottare och folk som ska tävla i OS och...
Ja.
Så att det är olika typer av karaktärer, men alla har samma mål liksom.
Ja. Shit,
så jag tror att det kan bli bra. Och det jag har sett är väldigt snyggt också. Så att ja. det är jäkligt kul.
Nice. Fan, får jag gratulera från mig. Det låter ju asnice.
Ja, absolut.
Kul, men då hörs vi nästa vecka på 150 kilo podcast.
Ja.
Så får ni ha en underbar vecka. Vi finns ju som vanligt på Instagram och Twitter, siglemagnusfalken31. Maila oss gärna på jockemagnus@gmail.com. Och även YouTube-kanalen youtube.com/jockemagnus. Och givetvis på iTunes finns ju också. Där
precis. Ja, och glöm för helsike nu inte hashtaggen 150 kilo. Så har vi täckt allt.
Jajamensan.
Så säger vi att vi hörs nästa vecka.
Bra. Ja, det gör vi. Ha det gott nu.
Det gör vi. First day we arrive on the planet and blinking step into the sun. There's more to see
than can ever be seen, more to do than can ever be done. There's far too much to take in here, more to find than can ever be found. But the sun rolling high through the sapphire sky keeps great and small on the endless round. It's the sun.